Det är idag så att hela världen är intresserad i enighet. Man är enig, man har lust till att komma överens och komma på bölgelängde och vara i harmoni med varandra. Varför hyller det här då? Gör jag något galt? Och det är inte möjligt att bli enig om så många ting, undantaget kort sagt detta ene, och det är den här moderna panteistiska uppfattningen av tillvärlden. Säger det är nog när jag säger panteism? Säger lite, ja. Då kan ni se att ordet pan betyder ju bara allt. Och teos, det är ett grekiskt ord för Gud, betyder Gud. Och ordet panteisme, det är navnet på den uppfattning av tillvärelsen som uppfattar hela universum med allt det inbefattar, människor, dyr och planter och vann och allt som är, som Gud. Alltså, allt som är bara en sån utsträckning, en extension av Gud. Stolen där, boken, lyse, mikrofon, talarstol, kyrkebygge, hela Sannes by. Allt som är ett uttryck för Gud. Gud är bara namnet på allt som är. Allt som är till, alla bevissthetsfenomener för exempel. All glädje, all sorg, alla beslutningar, all mening, all mangel på mening, all desperation, all smärta, all lidelse, all välbefinnande, alla bevissthetsfenomener, alla fysiska fenomener, alla stjärnetåkor, värmeur, allt som är, heter Gud. Och den är uppfattningen att Gud bara namnet på allt som är kallas panteismen. Och därför så vill jag bara göra uppmärksam på, jag är tätt i huden då, så det kan säkert gör det så klart, men du ska lägga märke till att inför filosofi och inför teologi, inför medicin, inför musik, inför bildande kunst, inför teater, inför litteratur, inför all tänkning idag har man panteistiska övertoner. Och panteism, det är en anskuelse, en hållning man har mer eller mindre bevisst i starkare eller svagare grad. Det är inte så att man är enten panteist, rått och kolt, eller så är man det inte. Nej, man kan gott vara både det ena och annat, men så kan man ha panteistiska över- eller undertoner. Och denna panteism, det är bara ett namn på detta fenomen som också har många, många, många andra namn. Den är förbundet med för exempel upplevelsen, den så kallade sensualismen, var också förbundet med det vi kallade igår spiritualismen. Det är en måte att tänka på som allt är knyttet till i vår tid. Och om ni ser det, rent historiskt så är det på den måten att det begynte med filosofien. Filosoferna var de första som pekte ut detta här. Och det gjorde de väldigt starkt i första halvdelen och i mitten av förra århundradet. Och efter filosofin så finner du det i musik och i bildande kunst och i musik. Och så går det över till vår kultur generellt. Och den sista av alla dessa här fakulteter, så att säga, i vår kultur, det är teologin. Teologerna var de sista som gick ner på den här skuren i vår kultur. Och det kom från gott namn i det, för de som är intresserade i teologi, det är ju religiösa, det är 1920. Och den man som först gav namn till, inte först gav namn till, men som först accepterade i sitt tänkesystem som teolog, det är Karl Barth. Och det gjorde han i sitt inledande bemärkning till Romarbrevet 1920. Och han avskrev den gamla tro att Bibeln, när den säger något, ska tas på allvar, bokstavligt talat. Men man ska göra det som vi antydde igår. Man tror allt, men det refererar inte något. Känner det. Det var där vi i Norge fick det som heter menighetsfakulteter. For menighetsskapet Fete ble reist i protest mot den såkalte vitenskapelige teologi, hvor man søkte å forklare Gud på naturlige, med naturlige evner og naturlige forutsetninger som utgangspunkt. Vi kjenner det fra middelalderen. Det er ikke noe nytt dilemma. Det er ikke sånn at det er moderne fra forrige århundre. Det er så gammelt som synden selv. Men det ble utviklet i denne her rekkefølge innenfor de siste generasjoner, da det virkelig ble slagferdig. Og det er interessant at det går i den der rekkefølge der. Nå er det ikke bare filosofene og kunstnerne og teologene og alle som beskriver og befatter seg med disse ting. Generelt gjør offentligheten det. Alle du møter har denne mentalitet i en eller annen grad. Ta et løst eksempel. For eksempel Hamsuns forfatterskap, det er gjennomsyret av panteisme. Det er ikke dermed å si at Hamsun var bevisst panteist, men hele hans når han kryper omkring og hører grankongene falle og så videre, han har hele hans holdning er panteistisk. Og det er poesien, litteraturen, det er kunsten, teater er fullt av det, hvis du befatter deg med det, og alle de viktige ting som er sagt innenfor filosofi i vår tid, det dreier seg ikke om noe annet i dag. Men det sies på så mange måter at man skal faktisk arbeide lenge før man oppdager at det snakker om det samme ting, for det er så mange navn og så mange ansikter. Men man oppfatter det på denne måten før, under Thomas Aquinas, så kunne man ha den oppfatningen at hvis du står på et nullpunkt og skal erkjenne noe om Gud, så kan du erkjenne Gud til et visst plan ved hjelp av din fornuft. Sant? Og når din fornuft ikke lenger strekker til, så får du hjelp til å erkjenne noe om Gud, var åpenbaringen. Så du vet altså til sist så mye om Gud. Og alt det du vet om Gud er sant, fordi du visste om han ved naturlig hjelp, altså dine evner. Det du tenkte deg og erfarte deg frem til om Gud, det var like sant og sikkert som det åpenbaringen sa deg om Gud. Så åpenbaringen supplerer bare naturens evner. Er du med på det? Dette var middelalderen, dette er 1225-1270, det er midt i det høymiddelalderen at man sa sånn. Det man sa var at det er to veier å kjenne tilværelsen på, og teologi, det er jo læren om Gud. Så til og med om Gud fantes to veier til Gud å erkjenne han på. Den ene var av åpenbaringens vei, den andre var av naturens, fornuftens vei. Og denne her var ikke forskjellig fra den. Når du tenker, tenker du rett. Slik at hvis jeg tenker om Gud, så tenker jeg rett om Gud. Så? Jeg tenker ikke feil. Det er jo rasjonalismens utgangspunkt, at det eneste mennesket som ikke er falt, det er fornuften. Følelsene er korrupte, de skifter med vær og vind, og syklus, måned, og jeg vet ikke hva. Så de følelsene kan du ikke stole på. Og vær og vind kan du ikke stole på. Og du kan ikke stole på at mennesker rent fysisk holder, det vet man, det er ikke så lenge før man visner. Tennene faller ut, og håret faller av, og man går i graven før man er nesten oppreist. Så fysisk går mennesker til grunne. Alt destrueres lett. Men fornuften er intakt. Det vil si at når du tenker, tenker du rett, så når du tenker om Gud, tenker du rett om Gud. Du skal bare supplere denne riktige tanken med noe mer. Mer av det samme. Ikke mer riktig, men bare mer i mengde. Så større informasjon om Gud får du i åpenbaring, men ikke en annen informasjon. Dette er jo altså Thomas Aquinas, den katolske kirkes store og største og mest berømte teolog, som uttrykte det på denne måte. Ja, han uttrykte det sånn. Det er altså min modell da. Men det er han som åpnet muligheten for at du har noe som heter naturlig teologi og åpenbaringsteologi. Og du kan tenke deg, når du først gir fornuften sådanne vinger som det her, så tar du vingene fatt og flyr, og derfor så får filosofien en fabelaktig posisjon i Europas kultur. For han tenkte jo, den der mannen der. Og når man tenker, så tenker man jo så fantastisk. Man tenker jo helt rett, du skal høre på ham. Og den mentalitet som der blir introdusert ved naturlig teologi, den grep om seg. Til sist så spiste den her naturlige teologi opp all åpenbaringsteologi, og det er der du står i dag. Du tar skriften, som er da en åpenbaring, og så spiser fornuften den opp, og viser at den er helt upålitelig, selvmotsigende, uanvendbar til noe som helst. Og da står du tilbake med din egen oppfattelse av hva som er rett. Och det visste för exempel Karl Barth allt om. Där han stod i 1920. Och så säger han, vad ska jag göra? Han tittade ut av vinduet från kyrkan. Han såg folk gå förbi där i Basel. Och det var lika intresserat i han och kyrkan som vi alltid har varit null intresserat. Det kom någon religiösa där, men de andra kom inte. Människorna, förrättningsfolket, de som hade intelligens och travelhet, de gav sig en god dag i både Barth och kyrkan. Så säger Barth, vad ska jag göra med det här? Jag är nöjd att gå in på de premisser som världen opererar på. Och så är det att han hoppar, tar Björks ut och så säger han att när jag upplever ordet som Guds ord, då är det Guds ord. Och den lärde Barth. Barth är ju detta århundrets största teolog. Han har skrivit, jag vet inte hur många bind, vet du, om Gud. Och han blev inviterad till en sån lärd församling ett sted i Sydtyskland på ett universitet för att hålla ett föredrag. Och där satt dessa teologer och väntade på han. Och Barth, som hade rest med tåget dit, han kom från stationen upp och önskade välkommen, som man gör på en sån värdig man, berömd professor. Så slog han upp ett annat sted i kongeböken, jag husker inte hur det var, jag kan sitta på det. Och så läste han bara historien sån rätt ut av kapitlet, vet du, om Joab och alla de andra och deras meriter. Och han läste historien, så lukade han bibeln, gick ut av salen och tog tåg igen. Kära dig, alltså, Barth blev syk. Nej, Barth är inte syk. Barth blev den klokaste av alla teologer. Och därmed fick han sagt till alla teologer att Guds ord, det är inte sån att det är Guds ord och du förstår vad Joab gjorde eller vem annan som gjorde något. Det är inte sån att det är det som är viktigt. Det är faktiskt totalt underordnat om Joab gjorde något i det hela taget. Det som är viktigt är att när jag läser historien om Joab, så kan den slå ned i dig som något speciellt. Och då blir den Guds ord. Tror du? Det vill säga att upplevelsen du har av vad något är avgörande för vad det är. Det förstår du. Det är en annan måte att säga det på. Eller som en blev spurt, han var adventist för övrigt, och han är väldigt klok, men han tappade lite i anseelse hos mig när jag hörde han svara på spörsmålet, vad betyder sabbaten för dig? Där han lenade sig meget myndig och fin framöver och sa, sabbaten betyder, eller nej, inte sån, ursäkta, spörsmålet var, vad betyder sabbaten? Så lenar han sig fram och så säger han, sabbaten betyder, det är den betyder för dig. Är det den betyder? Ja, det är ingenting för mig. Alltså, man må inte ta upplevelsen omskrevet, sensualismen omskrevet, effekten som utgångspunkt för en moralsk bedömelse av någon som helst generation. Det är det den moderna tankegang gör. Det är otroligt nog ett resultat av rationalismen. För det är rationalismen som avmytologiserade, som Bultmann gjorde. Han avmytologiserade Bibeln. Han säger att man måste fjärna från Bibelns föreställningsvärlden allt det som inte accepteras av moderna människor. Det är för mycket änglar och sånt. Och helvete och himmel och helgedom. Det är ju inte sånt det är. Vi vet ju att det är sånt. Så han tar myten bort och avmytologiserar. Och när man avmytologiserar har bara den hårda kärnan tillbaka, så har man inte något tillbaka. Som jag sa igår, det är möjligt, det var något där, men det är inte så nöje. Det är underordnat helt att vi har troen. Och så säger du, har den här, den spiritualistiska livshållning, kan den vara ett resultat av rationalismen? Ja, det är nettopp det den är. Det är rationalismen. Gudeföreställningen och människets ratio, människets förnuft, som har spist upp all omedelbar erkännelse för människor och stilt oss naken och bar inför tillvärlden, och vi har kun en enda ting tillbaka att hålla oss till. Det är upplevelsen att något är viktigt. Vad betyder sabbaten? Det betyder det betyder för dig. Vi har en tidigare kollega av mig, han har varit präst i Antistamfunnet och gått genom alla våra teologiska seminarier, jag vet inte hur många år. Han är duglig och duktig, han är duktig. Han är expert i den så kallade dialektiska metoden. Vi har känt han i många år, och så och han lager viktigheter på det här. Han snackar religiös språk i adventistiska församlingar. Adventister tror han tog på Gud. Han tog verkligen på Gud eller länsman. Alltså, han tog inte på noe. Han läste alltså Extrabladet eller Jeremias eller Berlingske Tiden eller Matteus. Det är lika. Allt är inspirerat, allt är inte inspirerat. Allt är gott. Det är hans uppfattning. Och så säger han, varför håller du sabbat? Så skulle ställa han det spörsmål och säga, ni håller sabbat på dier. Jag håller sabbat. Står du den drejning? Alltså, det är det jag gör, det är det jag upplever. Det är då jag får ha bitten på och få slips i halsen och sånt och komma ut och ser ut som en adventist på röda moln. Där är det sabbat.
Altså når jeg våkner på lørdag morgen og vet og ser på kalenderen, så er det så bare fordi jeg kommer til vane med det. Jeg har opplevelser, jeg har sosiale assosiasjoner i forbindelse med den dag som gjør at det berettiger sabbaten. Sabbat er det fordi jeg holder sabbat fordi jeg holder den. Sabbaten betyr det den betyr for deg. Står du? Guds ord er Guds ord når det slår ned, når det betyr noe for deg. Men det betyr ikke selv. Det er denne her fabelaktige tankegang som har slått igjennom i vår kultur, som har alle verdens fine navn. Og det ligger en overtone av panteisme i alt dette, for det ligger altså en sånn felles, som vi snakket om i går, det er en sånn felles menneskelig samhold. Menneskeheten føler at de hører sammen med alt, som Hamsun sier han hører sammen med grankonglene, og alle hører sammen med alt annet, og biologene forteller oss det samme. Naturvitenskapen sier vi kan ikke bli ved med å kjøre ett løp der ute, på en eller annen måte så må vi stanse opp, for så destruerer vi oss selv. Vi er alle avhengige av alle. Og den avhengighet gjør at alt som er i verden må ha berettigelse i verden.